Året är 1754. Ut genom lutbommen vid Uppsalas norra stadsgräns vandrar en grupp människor längs landsvägen. Det är herrar från universitetet som marscherar efter varandra iklädda åtsittande rockar och med pudrade peruker under hattarna. En har anteckningspapper och penna, han är protokollförare. En annan bär på en lång kopparburk vid höften. Det är en vasculum dilenianum som senare ska bli känd under namnet portör. En tredje bär på den klerkska saxen, två korslagda hovar som man kan fånga insekter med. En fjärde har gevär med sig, han är fågelskytt. En femte går sist och vakar noga över gruppen. Han är utsedd till fiskal, ordningsman. Allt som allt är de 42 stycken. Allra längst fram går deras lärare med raska steg, professor Linnaeus, som visserligen är rätt kort i rocken, men som har desto mer pondus i sina steg. Han kallas mest arkeatern, vilket betyder hovläkare, och är hans finaste titel. Så småningom ska han bli adlad och få namnet von Linné, men ännu bär han sitt prästnamn från Småland. Det stora följet efter honom är hans studenter som under våren följer hans medicinska föreläsningar. Några är så unga som 12 år. De får småspringa ibland för att hänga med. Ingen vill ha disciplinstraff för att de kommer på efterkälken. De flesta andra är i 20-årsåldern. Två stycken är i samma ålder som Linnaeus, kring 50 år. Det är kollegor på besök från Lund. Och idag, lördag, har de bestämt sig för att delta i den herbation arkeater Linnaeus anordnat. Lördagar och onsdagar är utmärkta dagar för herbationer i Uppsalas omgivningar. Då är det nämligen ingen plikt att vara med på middagsböner i domkyrkan och man har hela dagen på sig i fält. Teologerna har stort inflytande över universitetet och har bland annat rätt att censurera avhandlingar så att ingen bryter mot Bibelns lag och bokstav. Men arkeater Linnaeus förespråkar att man också kan läsa i den Guds bok som heter Naturen och låta sig förundras över alla mirakel där. På så sätt banar han väg för naturkunskaperna, botaniken och zoologien, vilka har blivit högsta mode. Alla med status i landet tycks ha en naturaliesamling, även kungen och drottningen. Den nya kunskapen strålar ut från Uppsalas medicinska fakultet, från Carl Linné i undervisning och skrifter. Av honom får man lära sig sexualsystemet, växter och djurs uppbyggnad, deras namn, deras nytta och mycket annat. Stämningen denna lördag är hög. Att vandra med arkeater Linnaeus i naturen är spännande. Han har alltid något att berätta om varje ört, varje kryp, varje sten de finner. Ibland är berättelserna så dråpliga så studenterna skrattar högt. Ibland känner de en pirrande utmaning när arkeatern talar om alla outforskade världsdelar och möjligheterna som finns för den som vågar sig ut. Han har berättat om Per Kalm som kom hem för ett par år sedan med stora mängder nya växter från Nordamerika. Och om Per Osbecks fantastiska insamlingar i det fjärran Kina. Han har också berättat om Salig Lövling och Hasselqvist som uträttade storverk men sorgligt nog förolyckades på sina resor. Idag går herbationen till Husby gård i Börjesocken. På vägen dit ska de leta efter örter och insekter, maskar och fåglar, mossor och lavar, mineraler och jordarter. Uppgiften de har fått är att som vanligt sprida ut sig på ängarna och själva leta växter och djur. Efter en halvtimme ska de sedan samlas och arkeatern går då igenom vad de funnit. Endast de som hittar de raraste växterna eller djuren får sedan sitta vid bordet tillsammans med arkeatern under middagen i Husby gård. De andra får stå och äta. De är ju så många. Alla talar ännu om de forna dagarna på 1740-talet när stämningen var som högst under herbationerna. Då hade man till och med valthorn och pukor med sig ut i fält. Studentantalet kunde uppgå till otroliga 200. På väg tillbaks till Uppsala slog man på pukorna och stötte i valthornen. Vid arkeaterns hus avslutades dagens herbation med ett vivat Linnaeus som skallade mellan husen och hördes över hela Uppsala. På den tiden var alla klädda i löst sittande kläder på uppmaning av arkeatern, en klädsel som var funktionell i fält. Mannen ska pryda kläderna och inte tvärtom, brukade arkeatern säga. Den lätta klädstilen väckte emellertid anstöt och Linnaeus fick ett brev från högsta ort som förbjöd sådana tillställningar och kallade dem oanständiga. Herbationerna överlevde dock, men under lugnare former och med striktare klädsel. Men nu är det redan dags för den första lektionen på Luthagen, en stor, fuktig hagmark alldeles utanför staden. Studenterna räcker fram sina örter en och en till arkeatern. Protokollföraren tar fram papper och penna och ställer sig nära läraren. Inte ett ord får han gå miste om. De andra studenterna ska sedan skriva av hans protokoll. De har bitvis vandrat längs ån. En student räcker fram en liten grön, våt växt. Arkeater Linnaeus föreläser. Detta är Limosella aquatica. Den finns i Flora Svesica och har där numero 521. Några studenter har med sig Linnaeus Flora Svesica. De bläddrar fram till växt nummer 521. Ävjebrodd. Clastidinamia, minsann. Växter med två långa ståndare och två korta. Fyra män i samma äktenskap med en kvinna. Så har arkeaten frimodet beskrivit blommor med fyra ståndare och en pistill. De yngre studenterna fnissar i smyg åt minnet. Men arkeaten fortsätter. Habet folia involuta, stamina perparia opposita. Studenterna talar flytande latin och förstår direkt att det betyder att växten har inrullade blad och att ståndarna sitter motsatta två och två. Corolla har på övre sidan uppstående hår, lika som en neantes, fast inte så långa. Corolla är dock alldeles reguljär, men pistillen ligger mera åt ena sidan och ståndarna når intill pistillen. Igenom dessa märken ska man se till att man kan determinera det ordo naturalis. Studenterna antecknar likheten med vattenklöver, men neantes. Några håller i egna exemplar av växten och undersöker den noggrant med förstoringsglas för att kunna se de uppstående håren på de mycket små kronbladen. Ordo naturalis känner de väl till. Linnaeus har tidigare under året föreläst om denna alternativa naturliga ordning där släkten som liknar varandra står tillsammans. I det artificiella sexualsystemet kan ett och samma släkte hamna i olika klasser beroende på antal ståndare. Man vet eljest ingen nytta av henne, fortsätter Linnaeus. Hon växer på stränder under vattnet och där som vattnet uppflödat. Några studenter vänder sig om för att se på Fyrisåns flöde som väller upp mot den tuviga ängsmarken. Arkeaten ger den sladdriga växten till den som står närmast och den börjar vandra runt i gruppen medan han tar emot en annan liten våt växt från en framsträckt hand. Detta, säger han, är Elatine hydropiper, Flora Svesica, numero 324. Det är en ganska liten ört som växer på stränderna i vattenbrynet. Den blev först upptäckt av Vaillant, som var en stor och förträfflig botanikus fast han ej var särdeles studerat i första början. Han var allenast en fältskärsgesell när han började med botanik. Vaillant har studenterna hört talas om. Det var han som i början av 1700-talet höll ett föredrag i Frankrike om att ståndare och pistiller var växtens sexuella organ, något som den vetenskapliga världen hade svårt att tro på. Men Linnaeus undersökte växterna och fann att han hade rätt. Linnaeus fann också mer än detta. Han upptäckte att de sexuella organens antal skapade ett mönster, en gudomlig ordning i naturen, sexualsystemet. Om man lägger Elatine i en burk i vatten kan man få henne att blomma i sin kammare, då och skälken med bladen växa dubbelt större. Det där lät spännande. Studenten med portören lägger försiktigt ner den lilla våta växten och stänger locket. Några studenter lägger ner sina egna exemplar försiktigt i medtagna kärl. Linnaeus är känd för att aldrig säga något som han inte har iakttagit själv. Alla förstår att han har fått växten att blomma i sin kammare och att det är möjligt. De har hört talas om hur Linnaeus studentrum såg ut en gång i tiden. Massor av krukväxter, tama fåglar och mineralsamlingar. Studenterna tar fram andra växter som de har hittat på vägen för att visa sin lärare. Getväppling, häckvicker, tiggaranunkel, fjätmegej och många fler. Linnaeus säger något om var och en. Protokollföraren antecknar febrilt. Allra sist räcker någon fram en insekt som är fångad med den klerkska saxen. Detta, säger arkeater Linnaeus, är en apis, ett bi. Man bör alltid observera på economia divina, den gudomliga ekonomin. Vid bina har man att märka det, att alla de som bor ute i stora samhällen och svärmar har en gadd i stjärten att stickas med, samt en blåsa med giftig vätska bredvid gadden, att det desto mer måtte svida och uppsvälla efter deras styng, så att ingen ohämmat skulle nosa sig till att göra dem skada. Men däremot bin som bor var för sig, en och en i vägspringorna, hava väl tagg eller gadd, men ingen giftig blåsa. Naturen har varit månare om att armera och förvara dem som bor i samhällen, att inte hela svärmen skulle omkommas och därigenom släkten utgå, än om de som bor enskilt, av vilka då en omkommer i ett krype, flera andra är och kvar i sina gömmor. Härav ser man skaparens intention, varför han givit allenast det bin som bor i samhällen giftiga gaddar. Studenterna lyssnar och häpnar. De jämnåriga kollegorna till Linnaeus nickar allvarligt och instämmande. Naturen är förunderlig och det är verkligen som arkeaten säger att man kan uppleva skaparens vishet lika väl i naturen som i den heliga skrift. En student tar biet och sätter fast det på en insektsnål som han sedan fäster inuti hattkullen. Den ska införlivas i universitetets samlingar. Sedan vandrar gruppen vidare mot salpeterängen och studenterna sprider åter ut sig för att ivrigt finna fler växter och djur.